Ja, ni som har varit med från början, ni börjar kanske upptäcka att jag sysslar med frågor om livets mening. Första kvällen vi var tillsammans så tog jag upp det skenbart meningslösa. Att det finns ibland processer som, ja, där vi ser ut och förlorar allt. Där vi kanske i bästa fall får allt tillbaka. Som Abraham med Isak. Och att vi då inte alls är tillbaka till utgångspunkten, utan vi är djupt förändrade. Fastän skenbart allt är som förut. Igår tog vi upp begreppet tomhet och fåfänglighet. Det har ju blivit liksom en lite av en refräng den här gången. Fåfängligheters fåfänglighet. Allt är fåfänglighet och ett jagande efter. Och då sa jag att högtalaren, vad? Blir det oljud i högtalaren? Ska vi dra den där tillbaka lite kanske? Vad tror ni? Tanken igår var i alla fall denna, att människan kan röva mycket av det som så att säga är Guds egendom. Men en sak låter sig Gud icke besjälas på, och det är det som vi kallar mening. Vi kan uträtta mycket. Om Herren icke bygger huset så arbetar det fåfängt som bygger därpå. Huset kan vi få färdigt. Ingen konst. Men att sedan fylla det hela med mening, det är värre. Det ligger utanför vårt kompetensområde. Och vi hann att se detta, att när människan så att säga som kultur här i västerlandet ville göra sig av med Gud, dårarna säger i sina hjärtan, det finns ingen Gud, då gick det bra på många sätt. Och vi kunde göra både ett och annat. Men vi tappade allt som har med mening att göra. Och därför så verkar det som om psykiatrin aldrig kunde byggas ut i motsvarighet till behoven. Nu ska vi inte bara titta på ordet tomhet, utan vi ska titta på dess motsvarighet, eller dess motsats kanske jag ska säga, nämligen ordet fullhet. Vi ska se på begreppet mening i Bibeln. Och det begreppet illustreras som regel inte med ordet mening så som vi använder det. Utan det stora begreppet i Bibeln när det talas om mening, det är ordet fullhet. Vi ska börja i Romarbrevets 11:e kapitel och i slutet där. I och för sig förekommer inte ordet fullhet där, men den lovprisning till Herren som Paulus utbrister i där, den är ett fantastiskt perspektiv över hela människolivet. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Ty av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Paulus älskar att leka med prepositioner. Av honom, till honom. Och genom honom och till honom är allting. Allting har kommit till av honom. Allting äger sitt fortbestånd genom honom. Och målet för allting, det är att allting ska sammanfattas i honom. Jag är begynnelsen och änden, säger Jesus. Jag är alltings ursprung. Och alltings mål. Jag är orsaken till allt. Men jag är också meningen med allt. Och när vi ser det, då förstår vi att det kommer aldrig att lyckas att liksom få loss detta med livets mening ifrån Herrens egen person. av honom, genom honom och till honom är allting. Och lika säkert som att allting är av honom, lika säkert är det att allting måste vara till honom för att överhuvudtaget få en mening. Ordet fullhet, som sagt, pleroma på grekiska, det är ett uttryck som bara i sin grundbetydelse hänför sig just till att man tänker sig en bägare eller en behållare eller ett tomt kärl av vad slag som helst, och så lägger man innehåll i det tills det är fullt. Markus 8:20. Där har det just varit ett brödunder. Eller ja, det har inte varit just då, men Jesus hänsyftar på de bespisningsunder han har gjort, och så frågar han lärjungarna så här: och efter de 7 bröden till de 4000, hur många korgar fulla med rester fick ni då? 7, svarade de. Där har du det här ordet, fulla. Hur många korgar fulla med rester? Det är alltså grundbetydelsen. Tanken är den, man har ett kärl av något slag och så fyller man det tills det är fullt. Går vi till Gamla testamentet så finns begreppet där lika väl som i Nya. Vi sjöng nyss änglarnas ord som Jesaja får höra när Herren uppenbarar sig i templet. Jesaja 6:3, vi behöver ju inte slå upp det, vi sjöng det nyss. Hela jorden är full av hans härlighet. Hans härlighets fullhet finns överallt. Det är liksom tanken. Men vi kan ju ta ett annat exempel ur Gamla testamentet. Psalm 16:11. Du skall kungöra mig livets väg. Inför ditt ansikte är glädje till fyllest. Ljuvlighet i din högra hand är vinnerlig. Ja, inför ditt ansikte är glädje i fullt mått. Inför ditt ansikte finns glädjens fullhet. Inför ditt ansikte finns den meningsfulla glädjen. Alla dessa tankar ryms i den här versen. Ty lika väl som det finns en glädjens fullhet, så finns det en glädjens tomhet. Det finns ju många sorters glädje som är meningslös. Drick eder icke druckna av vin, ty därav kommer ett oskickligt leverne. Låt er fast mer uppfyllas med heligand. Det är ju så. Människan längtar efter att bli full. Det är det vi är till för. Och man kan ju påminna sig pastor Jansson. Nådde han till Finlands horisont? Vad heter han? Hasse Alfredsson. Livet är en påse. Tomt på innehåll, det är bara en fråga om vad man fyller det med, sa pastor Jansson. Och därmed trodde säkert Hasse Alfredsson att han parodierade kristendom, men det är kristendom. Du, livet är verkligen som ett tomt kärl, och frågan är vad man fyller det med. Det finns en meningsfull glädje och en meningslös glädje. Lägg märke till, man blir glad av båda sakerna. Båda sakerna känns rätt för stunden. Den meningsfulla glädjen känns rätt på lång sikt, medan den meningslösa glädjen är rolig idag och ger baksmälla imorgon. Inför ditt ansikte är glädjens fullhet. Där finns alltså den glädje som det är någon mening med. Och i längden är det enda vi orkar med. En glädje som också är meningsfull. Den förlorade sonen. Han gick ut i världen för den meningslösa glädjens skull. Och kunde kanske egentligen inte uppleva den meningsfulla glädjen förrän han kom hem och var tillbaka där han började. Så knepigt är livet. Glädjen, den gick nog att hitta på många ställen. Men det kanske på ett sätt nästan behövdes en omväg genom den meningslösa glädjen för att man skulle uppskatta den meningsfulla glädjen. Hemmasonen hade ju lite svårare med det där. Han gick mitt i livets mening och vantrivdes. Och det är ju inget bra läge. Han längtade efter det meningslösa och såg inte det meningsfulla. Hela tillvaron är alltså som ett kärl som kan fyllas. Och du och jag är också det. Filipperbrevet 1. Verserna 9-11. Och min bön är att er kärlek ständigt skall växa och bli rik på insikt och urskiljning, så att ni kan avgöra vad som är väsentligt och stå rena och skuldfria på Kristi dag, fyllda av den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk. Gud till ära och pris. Man kan fylla på dig med rättfärdighet. Det är ju härligt. I dig själv är du som ett tomt kärl. Och frågan är vad man fyller dig med. Frågan är inte vilka gärningar du gör i första hand, utan frågan är vad man fyller dig med. Därför att det som uppfyller dig kommer också att bestämma dina gärningar. Det hjärtat är fullt av, det talar ju munnen. Och vi läser Jakobs brev om tungan som är en liten lem och ett roder och ingen kan styra den. Och det ja, allt det där ni vet. Och så får man någon sorts nästan tungkomplex. Och nu ska jag verkligen styra min tunga och det gäller att inte låta ett enda felaktigt ord halka över läpparna. Man blir så självupptagen så det skriker om det. Man går där bara och tänker på vad man säger och hör inte vad någon annan säger till och med. För nu ska man ju vara rättfärdig. Det är fel väg. Det är gärningarnas väg. Trons väg. Det är att fylla ditt hjärta med den rättfärdighet som är frukten av Jesu Kristi verk, Gud till ära och pris. Ty det hjärtat är fullt av det talar munnen. En övermåttan härlig väg. Men man kan ju fylla människan med annat än med Guds andes rättfärdighet. Romarbrevet 1 och 28. Eftersom de föraktade kunskapen om Gud, lät han dem hemfalla åt föraktliga tänkesätt, så att de gjorde det som inte får göras, uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. Det kan man också vara full av. Det gäller att se till vad det är som uppfyller ens inre. Att man inte dricker vatten ur usla brunnar. Apostlagärningarna 5. Den tredje versen. Då sa Petrus: Ananias, hur har Satan kunnat fylla ditt hjärta så att du försöker lura den heliga ande och tar undan en del av pengarna du har fått för din jord? Hur har han kunnat fylla ditt hjärta? Tillvaron är som ett stort kärl att fyllas med Guds härlighet. Du och jag, vi är som kärl. Det som bestämmer vårt liv, det är vad som får chansen att uppfylla oss. Nu används också det här begreppet fullhet i ett annat sammanhang. Det talas rätt mycket om det när det gäller tiden. Vi ska slå upp i Galaterbrevet 4. I 1917 års översättning finns det här uttrycket att när tiden var fullbordad. Men uttrycket i grundtexten är helt enkelt när tiden var full. När tiden var inne, står det här. Vi läser från början. Jag menar så här. Så länge en arvtagare är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav, fast han är ägare till allt sammans. Han har förmyndare och förvaltare över sig ända fram till den dag hans far har bestämt. På samma sätt med oss. Så länge vi var omyndiga var vi slavar under de kosmiska makterna. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. När tiden var inne. När tidens mått var fullt. När den tid som Gud hade bestämt från början hade gått till ända, då föddes Jesus. Men det här är en ordlek med många bottnar. Det betyder också när tiden var fullkomlig, vid det perfekta tillfället, kunde vi skriva om vi vill. Ty Gud hade satt upp ett mått för tiden, och det måttet var perfekt. Han hade mätt ut exakt rätt tillfälle. Och när tidens mått är fullt, då inträffar det perfekta tillfället, och då föds Jesus. Så det har att göra med fullkomlighet det här också. Ett märkligt begrepp. Vi stöter på samma tankegång fast med lite annan innebörd på några ställen i Bibeln. Första Mosebok 15. Där Herren ingår förbund med Abraham. Och ger honom ett löfte om landet som han ska få. Första Mosebok 15, vi ska där börja läsa den 13:e versen till och med 16. Och han sa till Abram: det ska du veta, att din säd ska komma att leva som främlingar i ett land som inte tillhör dem. Och det ska där vara trälar, och man ska förtrycka dem. Så ska ske i 400 år. Men det folk vars trälar det blir ska jag också döma. Sedan ska de dra ut med stora ägodelar, men du själv ska gå till dina fäder i frid och bli begravd i en god ålder. Och i det fjärde släktet ska din säd komma hit tillbaka, ty ännu har inte amoréerna fyllt sin missgärningsmått. Amoréerna var ett avgudadyrkande folk. Den form av avgudadyrkan med sexuella orgier och barnaoffer som bedrevs bland amoréerna och kananéerna, den hade ännu inte fyllt missgärningens mått. Det mått som måste bli fullt för att Guds dom ska falla. Men Gud vet på förhand när måttet är fullt. Och han säger till Abraham: din säd ska få det landet om 400 år, lite drygt. Ty då har deras missgärningars mått blivit fullt. I Matteus 23 kapitel hittar vi samma tanke. Fast nu gäller det inte amoréerna, utan nu gäller det fariseerna. Matteus 23 och 29. Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare som reser monument över profeterna och smyckar de rättfärdigas gravstenar och säger: om vi hade levt på våra fäders tid skulle vi inte ha gjort oss medskyldiga till profeternas blod. Därmed visar ni själva att ni är söner till dem som mördade profeterna. Fortsätt som era fäder tills måttet är rågat. Tills måttet är fullt. Och det är ju konflikten här mellan Jesus och hans samtida som Jesus nu syftar på. Måttet är nu i det närmaste fullt. Allt detta som vi nu har gått igenom ska få tjäna lite grann som en bakgrund till det som egentligen är ärendet med det här bibelstudiet. Nu har vi bara bekantat oss med själva begreppet fullhet. Tanken på ett kärl som blir fullt av någonting. Därför att i Nya testamentet används nu det här begreppet gång på gång när det gäller så att säga förhållandet mellan Gamla testamentet och Nya testamentet. Och vi ska ta en ordvändning som finns på massor av ställen och som ni allihopa är mycket väl förtrogna med. Matteus första kapitel, vi tar det första tillfället som finns i Nya testamentet, Matteus 1 och 22. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Här får vi nu bilden av, så att säga, det gamla förbundets skrifter som ett stort kärl som Herren fyller i och med Jesu födelse och liv, död och uppståndelse. Alla de löften som det gamla förbundet innehåller ställs fram som en sorts bägare där Herren nu fyller på. Löftet är ramen, nu kommer verkligheten som löftet talar om. Nu fyller Herren löftets bägare till bredd. Andra kapitlet och 15 versen. För att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas, från Egypten har jag kallat min son. Detta uttryck finns ju på massor av ställen. Och det tror jag faktiskt är den vanligaste typen av texter där ordet fullhet förekommer, om man ser till grundtexten i grekiska. Nya testamentets upprepade återsyftning på gamla testamentet. Nu uppfylls detta. Och ännu mer spännande blir denna tanke när vi sen går till 5:e kapitlet i Matteus och börjar läsa från vers 17 till vers 20. Matteus 5 och 17. Jesus säger så här: tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva, utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Den som upphäver ett enda av buden, om så det allra minsta, och undervisar människorna så, han ska räknas som den minste i himmelriket. Men den som handlar och undervisar efter dem ska räknas som stor i himmelriket. Jag säger er att om inte er rättfärdighet överträffar de skriftlärdas och fariseernas, så kommer ni inte in i himmelriket. Här har du nu bilden av lagen som en bägare. Jesus säger, jag har inte kommit för att ta bort den, utan jag har kommit för att fylla den med innehåll. Och det är en intressant tanke. Också här gäller att det här ordet fullhet är ett ord med många färger i grekiska. Vi lägger ju oftast in den här betydelsen. Jag har kommit för att fullgöra vad lagen bjuder. Och det är en korrekt översättning. Den är helt riktig. Både när vi tänker på språket och när vi tänker på verklighet. Jesus har kommit för att uppfylla lagen. Men för vår del betyder detta att Jesus gjorde vad lagen bjöd. Så betyder det att lagen är nu inte en tom bägare som du och jag måste fylla med innehåll. Utan nu räcks till oss en full bägare som vi kan dricka ur. Och det är ju en väldig skillnad på det. Ty Jesus har uppfyllt lagen. Oöversättlig grekisk ordlek det här. Jesus antyder också för oss att den här speciella tolkningen är riktig. Till han säger, sannerligen innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå, inte förrän allt har skett. Ja, man säger det att ja, visst, om du hade sagt profetierna, herre, inte minsta prick i profetierna ska upphävas förrän allt har inträffat. Men lagen? Ja, bilden är denna, att profetierna i gamla testamentet som vi såg nyss är som ett kärl som Herren fyller på. Detta skedde för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten. Och lagen, den står fram på samma sätt som ett tomt kärl som Herren fyller på. Och i och med att dessa kärl blir fyllda, blir uppfyllda, så förändras våra livsbetingelser. Våra liv förändras, vi själva med. Plötsligt kan vi också stå där som kärl och fyllas med den helige ande. I praktiken betyder det här att lagen inte längre är ett krav som vilar på dig och mig. Utan lagen är ett erbjudande, lagen är en gåva. Ty när lagen ges oss nu i denna fullkomnade, fullbordade, uppfyllda gestalt, då kommer den till oss som en kraft som gör det möjligt att leva efter Guds vilja. Istället för att den som förut var ett krav som strängt taget gjorde det omöjligt att leva efter Guds vilja. I mitt inre bejakar jag ju Guds lag, säger Paulus. Men i mina lemmar säger jag en annan lag. Det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Ja, det är den effekt som den tomma lagen framkallar i våra liv. Ty vi har ingenting att fylla lagens bägare med. Men nu räcks oss lagens bägare fylld till randen. Och då uppfylls våra liv av det som uppfyller lag. All Guds fullhet tar sin boning i oss och våra liv förändras. Vad är lagens bägare full av? Johannes 1 och 16. Johannes 1 och 16. Av hans fullhet har vi alla fått del med nåd och åter nåd. Alltså, vår bägare fylls tills den flödar över. Precis som David säger i den 23:e psalmen. Du låter min bägare flöda över. Jag har kommit för att vi ska ha liv och liv i överflöd. Nåd utöver nåd är det som fyller bägaren. Och som alltså också börjar uppfylla ditt liv när du dricker ur bägaren. Rättfärdigheten är inte en fråga om vad man gör i första hand, utan en fråga om vad man äter och dricker. Vad man alltså fyller sitt inre med. Romarbrevet 13 och 10. Där skriver Paulus så här: kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Vad fint. Här är det verkligen bra översatt. Kärleken, det är den fyllda bägare som nu räcks till dig. Det är lydnaden. Den som du får dricka, hans lydnad, som kommer att göra dig lydig. När hans lydnad uppfyller dig, så kommer den att göra dig lydig. Vi kanske mera har fastnat för den tolkningen och översättningen att kärleken är lagens uppfyllelse. Lite mera i beteckningen att sätta igång och älska nu så du uppfyller lagen ordentligt. Då har vi egentligen på något sätt missat den stora poängen i det här. Detta är inte en uppmaning, det är inte en appell. Utan det är en överflödande bägare som räcks till det. Att dricka i djupa drag. Om någon törstar så kommer han till mig och dricker. Nåd utöver nåd. Och det är i detta, i denna uppfyllelse av ditt liv formas meningen med ditt liv. Ty i begreppet fullhet ligger också begreppet mening. De två kan du inte skilja från varandra. Försöker vi att fylla oss med något annat för att också göra något annat, så kan vi få fart på våra lemmar. Men slutresultatet blir meningslöst. Av honom och genom honom och till honom är ju allting. Och det är intressant att notera att det ord som vi översätter med synd, det betyder egentligen att missa målet. Ordet hamartia i grekiska, som vi översätter med synd, betyder att missa målet. Att det finns ett mål uppställt för oss som individer och för oss som mänsklighet. Och man kan nå det målet eller man kan missa det. Det är inget att bli ängslig för. Hur ska jag veta vilket mål som är rätt? Hur ska jag hitta dit? Låt dig uppfyllas med helig ande. Det är en fråga om vad du äter och dricker. Det du äter och dricker kommer att fylla dig antingen med mening och då når du målet, eller med meningslöshet och då når du det inte. Vi ska sluta detta bibelstudium i Kolosserbrevet, det andra kapitlet. Där ska vi läsa från 6-10 verserna. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastar i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror. Filosofier står det i grundtexten, som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet. Låt oss prisa och tillbe här. Här är det inte bara så att du har meningen för våra liv, utan du är meningen. Du är vägen, du är sanningen och du är livet. Och vi lever med rot och grund i dig. Inympade i vinstock. Herre, vi förstår av ditt ord att du med din närvaro uppfyller världsalltet. Hela jorden är full av din härlighet. Och din fullhets närvaro ska en gång bli överväldigande stor. Den dagen längtar vi efter, Herre. Idag kan vi bara åter och åter komma till dig och säga: uppfyll min bägare med din heliga ande. Du som har uppfyllt lagens bägare så att den flödar över av nåd utöver nåd. Herre, låt allt detta få flöda över i mitt liv. Och låt mig se, Herre, att lagen inte är ett krav som ställer mig inför fördömelsens och förbannelsens möjlighet, utan den är ett erbjudande som räcks mig av en kärleksfull Gud som vill fylla mitt liv med den mening som jag själv är skapad till att leva i. Herre, vi prisar dig. Herre, vi lovar dig. Uppfyll oss, Herre, med dig själv, så att våra liv blir fyllda av mening.